Jag brukade somna med drömmen om att bli bäst i världen. Jag älskade vår lilla familjära trygghet. Ytterdörren låst, alla samlade i vardagsrummet. Lamporna tända i fönstren som små lysande vakter mot mörkret. Jag spelade fotboll i Marieholms BoIK och var alltid först ombytt till träningarna. Eftersom jag ju skulle bli bäst. Det hela var en fråga om tid på sin höjd. Jag var varken mobbad eller mobbade. Jag var en drömmare helt enkelt. Killen som satt längst bak i klassen med tjocka böcker blev alltid lämnad i fred av alla. Redan i femman skrev jag på en skoluppsats att jag skulle bli fotbollsproffs i Italien när jag växte upp. Jag minns en natt när radhuset slumrade i leran, när förortsbussarna lyste upp kurvorna och backarna ner mot centrum, där mina vänner som skulle dö av knark inom 10-15 år fortfarande sov sin trygghetssömn de också. När lyftkranarnas ledsna halsar kunde anas i slänten där man byggde mögelskadade kvarter under en eftermiddag typ. Jag kunde känna hur drömmen ändrades, hur den skiftade form. Jag skulle nog aldrig bli bäst i världen på fotboll. Jag var inte ens Kaprisgatans bästa fotbollsspelare. Jag spelade inte ens i Marieholms första lag för övrigt, utan i det andra laget. Det laget som hade den flummiga men underbara Hjalmar som tränare. Andra laget som dessutom då praktiserade någon form av ödmjuk solidaritet och lät alla spela lika mycket. Och jag var inte ens bäst där. Ganska sent, men ändå ganska snart, kom mitt liv att ändra riktning. Jag hamnade i Gais och höll på ÖIS och fick chansen att spela pojk-SM i Stockholm. Och blev inbytt mot Elfsborg med beten jävel i smalbenet och blev utvisad. På väg in i omklädningsrummet den här regniga eftermiddagen slängde jag mina trasiga fotbollsskor i soptunnan och åkte till Rågsved istället för att kolla vad det var Ebba Grön hade repat. Mitt liv bytte inriktning. Nu drömmer jag istället om att lagen jag älskar ska bli bäst i världen. Vilket inte händer det heller. Men det är ändå samma kärlek. Det är samma innerlighet. Det är samma förtjusande förväntan. Nämligen att jag älskar förutsättningslöst. Och på det sättet skoningslöst. Men ska man älska så kan man bara älska på detta enda sätt. Helhjärtat, passionerat och solidariskt. Jag heter Marcus Birro och är i mina bästa stunder programledare för Studio Allsvenskan. Tack för att ni lyssnar på det här, den här miniversionen av Sommar i Studio Allsvenskan. Där vi låter Filip förra veckan och jag denna veckan snacka, surra lite och framförallt presentera en del av de gäster vi har haft under våren, är det väl framförallt under det första delen av det här halvåret. Ett halvår som för övrigt när det gäller Studio Allsvenskan har betytt att vi bara från årsskiftet och nu har haft över 2 miljoner lyssningar på våra program, och för det är vi och jag oändligt och evigt tacksamma. Det är med en otrolig ödmjukhet och glädje och stolthet vi konstaterar att vi faktiskt är större än någonsin efter de tider som varit och de tider vi lever i. En av de senare intervjuerna innan sommaren satte igång var ju med återvändare Ola Toivonen, som ju då kommer tillbaka till Malmö FF efter långa sessioner utomlands. Och vi tar och lyssnar lite grann på hur den intervjun lät.
Jag tänkte vi börja med 2 timmar ÖIS, va?
Ja, det blir väl kul.
Nej. Men vi drar igång. Studio Allsvenskan lyssnar ni på. Vi har Ola Toivonen med oss. Vi har kopplat ut oss mot Malmö och Malmö FF. Glädjer oss att du tar dig tid. Stort tack för det. Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Lite att styra upp och medverka i, men det är väl så det ska vara.
Det är bra. Kul. Ja, då är du extra glada är vi då att du väljer att prioritera det här, eller om de tvingar in det till det, vad som helst. Oavsett, vi är lika glada, så tack för det. Du var på gymmet innan.
Ja, nu har man ju inte fått haft ett gym på väldigt länge, och så är det gött att komma till Sverige och köra igång med andra träningen då, när man inte kan vara på plan.
Hur känns det nu när det har gått lite tid ändå och du har börjat liksom sådär? Hur är känslan nu?
Nej, kul. Ja. Fick frågan förut om man kände sig väl lite ringrostig igår med bolltoucherna, men det kändes bättre idag. Så då fick man en god känsla i kroppen och huvudet.
Ja. Hur har välkomnande varit i Malmö då?
Väldigt fint. Väldigt fint. Många som har stannat på gatan och önskar en välkommen tillbaka och sådär. Så det är fint. Fint att se.
Bra. Vi kollar igenom karriären lite och lite kort ändå. Det börjar ju Degerfors 2003-05. Sen går du då till Örgrytes idrottssällskap. Bara stanna där med en lätt teatralisk effektfull röst. Sen är det ju Malmö då, 07-08, proffs i Holland, Frankrike, lite England, Frankrike och sen så Australien och Malmö igen. Otroligt fin och vacker och varsamt mäktig karriär. När tycker du själv att du är som bäst där, om vi bortser från att det är fortfarande dagsformen är otroligt bra? Men vad är piken där liksom?
Ja, dagsformen är otroligt bra. Nej, det är väl... jag var väldigt bra under ett år i PSV där. Alltså, ja. Det gick väldigt bra och fick en lysande roll. Gjorde väldigt mycket mål i viktiga matcher, kändes det som. Rennes, första halvåret i Rennes gick lysande. Köptes och från Holland då, och vi lyckades rädda upp kontraktet i Rennes då. Så det var väldigt, det var fina tider.
När har du haft som roligast då på plan?
Nej, det måste ju vara nu under Janne och Peter då i landslaget. Då trivdes jag väldigt bra med rollen jag hade. Friheten jag fick under Janne och Peter, och samtidigt spelsättet som Janne och Peter spelade under landslaget. Passar mig superbra.
Saknar du det?
Ja, det gör man alltid. Det gör man. Det var en fantastisk tid och Janne och Peter skapade en sån väldigt fin känsla i gruppen. Många kompisar spelar man ju med under pojklaget, eller pojklandslag och juniorlandslag, och så får spela med dem i ett A-landslag till slut liksom. Och att vi verkligen gjorde sensationellt bra då.
Vi har ju Marcus här som bär den italienska fanan, och då måste vi ändå prata lite om den matchen. Eller vad säger du, Marcus?
Det kan vi göra.
Ja, det är ju jag vet ju inte om vi ska göra allt för länge, men vi kan väl stanna vid det då lite kort. Om du tar den så kan jag vila lite.
Ja, nej, men det är... han mådde inte jättebra då, skulle jag säga, Marcus. Nej, men hur var det att lira där?
Nej, det var ju speciellt, absolut. Både jag och Marcus hade ju, eller framförallt hela laget, men jag och Marcus hade väl gått lite hårt åt dem i Stockholm där i första matchen. Och det kände väl jag och Marcus på uppvärmningen, i alla fall jag kände väl det när man sprang ut på väldiga San Siro. Det var väl inte några handflator man möttes av där, utan det var ju mer fingrar och sådär. Så nej, det var ju en otrolig andra match där i San Siro. Vi hade väl lite änglavakt några gånger, och det var väl några straffsituationer till höger och vänster, både för Italien och för oss då. Så nej, men det var ju otroliga två matcher faktiskt.
Det var ju såklart, vi stannar vid det när vi har dig här, och vi har ett antal minuter på oss, men kort bara, det var ju tufft där och då för oss och för dem också, men de har lärt sig jävligt mycket av det också. De hämtade ju, de behövde den käftsmällen i Italien för att komma ner på någon form av jord och börja bygga om och något nytt igen, och det är väl det de har gjort då. Men visst var det så att Daniele De Rossi sen kom in i någon spelarbuss, va? Eller, och bad om ursäkt för någonting och sådär också, vilket jag tyckte var bland det finaste som kom från italienskt håll under de två matcherna. Var det så?
Ja, absolut. Han kom in när vi var under läktaren där i stora parkeringsgarage på San Siro, och vi dansade och höll på, och så kommer en gubbe in där som vi inte känner igen, och så kom vi på, nej, men det är ju De Rossi där, och han bara bad om ursäkt för sitt beteende i första matchen då uppe i Stockholm, och gratulerade oss så mycket och önskade oss ett stort lycka till i VM. Så det är ju, då förstår man ännu mer vilken stor spelare. Han blev ju ännu större då när han gjorde det liksom. En fantastisk fin gest och otroligt gjort av honom.
Och sen visade ni kort också bara även vad journalisterna i Italien skrev redan, framförallt efter matchen, klart att det här jävla landslaget, det är inget dåligt landslag vi har förlorat mot. Och sen gick ni då ända till kvartsfinal i VM året efter också och bevisade att det var fan med ingen tillfällighet att ni slog ut Italien. Också viktigt.
Ja, men det tyckte väl italienarna också om, att vi gick så pass långt så att ja, de kanske tyckte så att de inte förlorade mot någon bonning.
Vi har ju lyssnarfrågor också. Det var en lyssnarfråga där, om vi ska ta den direkt. Hur kändes det att knäcka näsan på Bonucci?
Ja, det var faktiskt lite olyckligt alltså. Men den kom ju rätt på näsan alltså. Det var ju...
Men du är inte missnöjd med den då?
Nej, det ska man inte vara missnöjd med, att han fick ligga ute där liksom, några minuter liksom, att vi fick ett litet övertag i matchen i början där, så det var ju perfekt så att säga.
Nu är det ju ändå Malmö du är i efter den här fantastiskt fina karriären som du har haft. När liksom bestämde du dig?
Oj.
När landade? Nu ska jag flytta hem liksom, efter alla dessa år.
Ja, det är en väldigt svår. Men det kom väl mer där i januari, februari liksom, när man kände att nej, ska vi inte ta alla våra väskor och flytta hem liksom, hem till Sverige. Mm.
Trots att du är i glassiga Melbourne, det är ju en kanonstad, jag har varit där.
Ja, nej, det var ju väldigt, väldigt bra. Vi mådde ju inte dåligt där nere om man säger.
Nej, det kan jag tänka mig. Har vi sett på Instagram också?
Ja.
Det är härliga takbilder. Det var en fin lägenhet, eller hur?
Ja, fin lägenhet. Alltså gemensamma utrymmen på taket mot parken och mot havet liksom. Så, och allting funkade utmärkt. Frugan jobbade på och barnen trivdes i engelska skolan och engelska utvecklades för barnen. Men till slut så var väl det svenska, vad kan man säga, svenssonlivet lockade väl lite efter 10-12 år utomlands.
Visst är det så, det är skrivet som i alla fall att du har byggt hus i Stockholms skärgård och sånt där också. Så har du Degerfors, jag antar att ni har ställe där med. Och det ryktas ju ganska mycket kring dig när det väl ja, men att du skulle komma hem. Hur nära var det med Degerfors om vi började där?
Nej, så nära var det väl inte med Degerfors. Men det är väl lite speciellt. Min kompis är sportchef och min svåger är huvudtränare. Liksom. Så det blir väl lite konstigt när de säger att det är dags att komma hem nu. man vill ju inte vara dum liksom och säga nej. Så jag vet inte, har jag väl svarat hela tiden. Men...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I själva verket så har väl jag och frugan insett att det kanske blir lite litet att bo i Degerfors från att ha bott i stora städer utomlands då.
Ja, men det är inte så här som vissa beskriver sig som, typ Walking Dead ibland där. Det
beror ju vart du är ifrån. Alltså. Om du är Marcus Birro kanske det är Walking Dead om man besöker.
Nej, det var inte jag som sa det. Jag har varit och läst dikter i Degerfors. Det var jättefint.
Alltså det är klart det är väldigt svårt för en stockholmare eller göteborgare och kanske trivas i Degerfors. Det händer inte mycket. Det är fint på sommaren med lite båt och lite sjö och sådär. Men sen är det väl inte så roligt ibland.
Stämmer rykten om att Superbosse Andersson smög runt på landslagshotellen och försökte rycka i dig då? Tidigare år?
Nej, inte rycka i mig, men han var där väldigt ofta.
Klart han var. Vad gjorde han där då? Om han inte försökte rycka i dig?
Han drack ju upp all kaffe där på Scandic där. Men han hade ofta många ärenden, men det var inga ärende som rörde mig i alla fall. Så om han är god, Bosse, han är för jävla god.
Ja, men när det väl liksom, det landade i Malmö, men hade du fler förslag på bordet som du var tvungen att ta ställning till?
Nej, det kan jag inte säga, utan jag och Daniel fokuserade på varandra och det var bara det spåret jag var intresserad av.
Ja. Och varför var det så? Varför var det bara det spåret?
För jag har varit i klubben tidigare. Det kändes naturligt att komma tillbaka till Malmö om det var någon svensk klubb jag skulle gå till. Trivs väldigt bra här nere i Skåne. Människorna är väldigt trevliga men samtidigt ställer de krav. Mentaliteten är väl detsamma som man är uppvuxen med. Lite hårt. Hårt arbetande. Och vill alltid vinna.
Om du jämför Malmö nu då, men när du var där senast, du har varit där kort nu den här gången då, men vad är liksom skillnaden och likheterna och hur känns det?
För det första kan man säga att det är ju natt och dag. Nu sitter jag här i den nya stadion med ett fullsmockat kontor och sådär. Fantastiskt hur klubben har utvecklats. Sist jag spelade så var det på gamla stadion här borta. Och...
Det var inte så jävla roligt.
Nej, den var ju lite tråkig faktiskt. Men jag längtar otroligt mycket att få springa in här på nya stadion här och framförallt ha publik.
Kärlek handlar nästan uteslutande om ritualer om man tänker på det. Hur många spelare är det inte som alltid ska vara sist ut på plan, som sätter den ena skon framför den andra när de kliver in på gräset, som sträcker armarna mot skyn och läser en bön eller som sätter höger benskydd före det vänstra. Och även som supporter har man ju sina kärleksritualer. Man vaknar tidigt på matchdagen, är både uppspelt och fokuserad. Kroppen känns både förväntansfull och lätt, som om man skulle vilja trycka på, du vet, världens största runda röda knapp och bara stanna världen. Att få den här världen att stanna tills alla på något sätt har snurrat förbi ens eget lilla jävla kvarter i världen, och så kan alla komma förbi medan man står still och allting snurrar emot en när man ställer sig i dörröppningen som en mycket gammal men vacker man och bara vinkar åt alla och säger hej, äntligen kommer du förbi, vad har du varit i hela mitt liv? Jag minns ett möte med en präst i en kyrka i Rom för ett antal år sedan. Jag var där ensam. Men i Rom är man aldrig ensam. Tiotusentals vänliga spöken från tiotusentals tider som flytt är ständigt närvarande i Rom. Och en upprepning och en kommendering är: har du inte varit i Rom, åk dit. Har du varit där, åk tillbaks. Jag hittade en liten speciell kyrka som jag tyckte om att besöka. Jag stod för det mesta en bit bort. Ganska långt bak. Iakttog, som jag gjort hela mitt liv. En dag stod plötsligt prästen bredvid mig. Han tittade på mig från sidan och sa: gillar du inte kyrkor? Jo, svarade jag. Jag gillar att det är så stilla, svarade jag. Men du står ju alltid vid utgången. Ja, jag är lite rädd, sa jag. För Gud, frågade prästen. Ja, kanske det, sa jag. Gud är kärlek, sa prästen. Om du är rädd så är det dig själv du är rädd för. Gud har inga hemligheter. Han ser dessutom alla dina hemligheter och han vill bara att du ska släppa den bördan det innebär att inte leva sitt liv fullständigt utan lugn. Sen var prästen borta. Om han rörde sig tillsammans med folksamlingen och löstes upp, eller om han kanske inte ens var där. Jag undrar fortfarande ibland. Kanske var det något annat som skedde den där förmiddagen. En närvaro. Men var det i så fall? Min tro har gått allt mer från övertygelse till tvivel och frågor, och jag är så evinnerligt tacksam för det. Det fanns en tid när jag trodde att min tro var någon sorts vetenskap som jag skulle pracka på folk. Jag har kommit bort från den skiten. Jag är väldigt tacksam över att ha insett att ju mer jag lär mig, ju längre tiden går, ju mer jag ber, ju mer jag tänker på Gud, ju mer jag älskar, ju mindre förstår jag om någonting som pågår. Och desto mer kan jag också våga ha örat riktad mot andra och lyssna till andra och inte alltid så förbannat tvärsäkert dunka ut min mening eller åsikt i några frågor. Och det är också en sak som jag har blivit så välsignat befriad ifrån, vilket jag tackar Studio Allsvenskan som gav mig möjligheten att arbeta bort det, eller rättare sagt, inte arbeta bort det utan bara släppa det, tappa det, låta det falla till marken. Allt detta opinionsbildande tyckande, allt detta skrivande om saker som rör sig i nutiden, allt detta som är så oändligt oviktigt och så oändligt betydelselöst och så lite fyllt av hjärta och innerlighet. Att då få lämna den skiten som en påse kol och röra sig i en värld till fotbollens värld där allting är av kärlek i stort sett, där allting är passion, övertygelse, innerlighet, förhoppningar, samhörighet, solidaritet, drömmar. Det är någonting helt makalöst att jag har fått yrkesmässigt vara med på den här resan, och för det är jag evinnerligt tacksam och stolt. Och för en författare ändå då, som älskar att berätta historier, älskar att lyssna till historier och på människors berättelser, så går man dit där de bästa berättelserna finns, och de bästa berättelserna finns i fotbollen. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. De bästa berättelserna finns i fotbollen. Vi kan ta några klockrena exempel. Jag har varit inne på dem tidigare, möjligen i något sammanhang, men det kan vara väl värt att notera ändå. Vi kan ta Italien som ett fint exempel, och alla kan ju skruva upp volymen som vi sa förr, för nu handlar det om Italien en liten stund i Studio Allsvenskan, och det gillar man ju. Ta exempelvis bara den här grejen som hände i VM-semifinal 2006 mellan Italien och Tyskland. När Del Piero vid ställningen 1-0 på övertid efter det här fantastiska målet när Andrea Pirlo hittar Fabio Grosso som skruvar in 1-0. Och i läget då på övertid 1-0, Tyskland har några minuter att trycka på för att få en kvittering och ta lite straffar. Så kommer via Totti och Gilardino för övrigt Del Piero fri på vänsterkanten och gör 2-0 för Italien i den här matchen. Kan man tycka är naturligtvis sagolikt stort på alla sätt att få avgöra då semifinal mot Tyskland i Tyskland i en VM-semifinal och göra 2-0 för Italien. Men om man då sätter det i det perspektivet som han befann sig i, nämligen att 6 år tidigare så hade samma Del Piero kommit fri i en EM-final mot Frankrike vid ställningen 1-0 till Italien men inte mycket kvar, kommer fri på exakt den kanten och missar, varvid Frankrike i något anfall senare vänder, får den skiten till golden goal och vänder och avgör den matchen. 6 år senare kommer alltså Del Piero fri på samma sätt vid samma situation och gör då istället mål. Alltså den typen av historier. Eller Italien ut på straffar som ni vet under hela jävla 90-talet. Eller för att återknyta till EM-finalen 2000. Vem var det som avgjorde den finalen för Frankrike? Trezeguet. Vem var det som missade som enda straffskytt i straffen mot Italien i VM-finalen 6 år senare? Trezeguet. När Italien vänder och vinner på straffar. Bara den typen av historier eller berättelser. Det är också därför som jag har varit involverad och väldigt stolt och glad över att få jobba med en del allsvenska klubbar också. Därför att de vackraste historierna, de berättas ju i alla klubbar. Alla klubbar har sina historier. Men de stora klubbarna, de stora lagen, har ju berättat sina historier. Vi kan, vi vet, vi hör. De har starka röster, de har många som talar och skriver för dem. De något mindre klubbarna har också anrika historier. Både Örebro, Sirius och Mjällby är ju klubbar som... Där det här begreppet som jag vet att vi har pratat om i programmet flera gånger, nämligen att det sitter i väggarna. Det sitter fan inte ett skit i väggarna. Det sitter i människors hjärtan och man måste få människorna att berätta för att få de här berättelserna och de här grejerna som sitter i människors hjärtan ut till oss andra som då kan lära oss att förstå hur unika de här klubbarna i själva verket är. Det är det som är en författares uppgift och att få använda den uppgiften som jag får göra nu i fotbollens tjänst istället för att gå runt och skriva och lyssna på P1 och bli arg över något som jag egentligen skiter i. Det är alltså, ja, det är, fan, jag får imma på glasögonen för jag blir så jävla rörd själv över att jag har fått den chansen och jag är tacksam för den och det är ju ni som lyssnar som har gett mig den chansen. Det är ni som ger mig förtroendet, det är ni som ger mig chansen att få använda det jag är någorlunda begåvad på, nämligen att uttrycka mig. Att jag får göra det i fotbollens tjänst. Och det här har ju att göra med hela vägen ifrån sportchefer och klubbdirektörer till i de största klubbarna ner till, du vet, vänsterbackar som spelade en kvart för Norrby förra 3 år sedan. Alltså folk i hela fotbollen som tyckte att ah, men det där verkar ju vara som att han har ju en förmåga. Använd den för fan på ett bra sätt istället. Så det är det jag har försökt göra och det är det jag är väldigt stolt och glad över. En annan person som har varit med i programmet under säsongen är ju, eller om det var lite tidigare, nej, det var nog under våren nu. Vår vän Niklas Skog, va? Som var med i serien Målskyttar på Patreon, tror jag. Vi tar och lyssnar lite på honom också.
Du vinner ju skytteligan både 95 och 2003.
Ja.
17 i Västra Frölunda och 22 mål i Malmö.
Ja.
Hur, jag har frågat lite olika skyttekungar nu och det här verkar vara meningen med livet, men hur tar man sig till berömda flowet?
Ja, i helvete gör man det. Det vet jag inte egentligen. Det handlar väl egentligen mycket om sitt egna självförtroende och det ena med andra. Sen att man läser spelet rätt, liksom. Man hamnar på rätt plats för rätt tillfälle. Det mesta brukar man väl säga är att man försöker väl handla i en sorts trans. Liksom. Mm. Om man nu ska förklara det är det väl att till exempel om man kör till jobbet varje dag samma sträcka. Och till slut så tänker man inte på hur man kör, man bara gör det. Liksom.
Mm.
Ibland kan man ju bara komma på, oj, nu är jag framme på jobbet och så inte märkt någonting. Liksom. Det är väl lite det man är ute efter. Är att när man får läget så vet man exakt vad man ska göra egentligen. Liksom.
Är det någonting man kan träna sig till eller krävs det också något det liksom?
Ja, det är klart man kan träna sig till viss del. Men någonting måste man väl ha innan. Kan jag tycka det så det här att... läsa spelet på ett sätt att man hamnar i den situationen, det är väl lite svårare att träna sig till. Själva avsluts delen kan man väl egentligen hela tiden, men det kan man alltid förbättra med tekniken och det ena andra kan man alltid träna sig till.
Hur mycket stod du och nötte teknik och tillslag och sådär?
Jag var väl inte den spelaren som tränade extra.
Det är preskriberat nu, det kan man säga.
Ja, precis. Men alltså, det hade man ju, alltså, vi hade en diskussion för så länge sedan, det här att man hade en boll i handen eller på fötterna jämnt liksom, ja. När man var liten. Alltså man tränade, man stod och körde stolpar i kryss och man körde prick och allt vad det hände, allt vad det hette på den tiden. Men man satt ju aldrig inne, man var ju ute och spelade. Så att det är klart att det följer med också givetvis. Det är en sorts träning det också.
När kände du att du var anfallare och riktigt bra på att göra mål?
Ja, men jag har väl alltid gjort mycket mål. Även när jag var, från att jag var 7-8 år till jag var, ja, tills jag slutade spela egentligen. Så att jag har väl alltid varit en målskytt på det sättet.
Är det någon person eller tränare eller sånt som har betytt extra för ditt avslut och ditt målskytte?
Nej, det får jag väl säga min pappa i så fall. Han var tränare på att jag var 7 till jag var 16 ungefär. Så ja. Han har väl gjort ett litet intryck. Inte för att han har sagt hur jag ska göra eller sånt där. Men jag har väl alltid haft det i mig på något sätt. Han har väl aldrig behövt förklara hur jag ska göra. Det är väl någonting man själv har bearbetat. När man hamnar i situationer så tänker man så här, varför gjorde jag så? Liksom, man har frågat sig själv lite grann kanske.
Ja. Hur svårt är det att göra över 20 mål i Allsvenskan? För vi ser ju att det är ju inte alla som tar sig liksom dit. Inte ens med 30 omgångar och förut och sådär. Du har ju gjort det, hur svårt är det?
Det är klart, jag måste säga så här, det är ett av det svåraste i världen liksom. Det handlar ju faktiskt mycket om att vad det är för lag. Alltså, i Allsvenskan är det ganska svårt. Det är väldigt många lag som är väldigt bra organiserade. Och det är oftast väldigt jämn allsvenskan. Alltså, svenska serien är väldigt jämn. Tittar man på de stora ligorna så är det vissa lag som är så otroligt outstanding så det är lättare att göra mål kanske. Så att jag tror att det är mer det. Att det är jämnare i allsvenskan och det är många bra organiserade lag. Liksom.
Vi är för bra på att försvara.
Ja, men det kan man väl säga. Men Sverige är ju ett klassiskt land som är bra på att organisera sig och organisera försvaret framförallt. Så att, därför blir det väl svårare för att göra det över de här 20 målen.
Vad är det bästa med att göra mål skulle du säga?
Ja, men det är ju känslan. Alltså, bolljäveln ska in liksom. Ja. Ja, men det är väl kicken att... Det är det svåraste som finns att göra på en fotbollsplan och det är göra mål ju. Och när man lyckas med det så blir man så otroligt glad liksom.
Hur mycket boostas självförtroendet? Är det så att man flyger därifrån efter en match som man
gör? Nej, jag blev enormt boostad, det kan jag säga. Jag älskar att göra mål.
Ja.
Det var det bästa jag visste. Det fanns inget bättre.
Hur mycket tänkte du på målvakten eller i det där flowet kanske man skiter i det?
Aldrig.
Inte någon gång?
Nej. Bolljäveln skulle bara in.
Ja, var det så du tänkte inför varje match?
Ja, men alltså, jag tänkte aldrig på vad det var för målvakt. Jag tänkte på oftast var ju lättast att lägga in bollen liksom.
Ja.
Sen klart det fanns många bra mål som läste sönder mig många gånger liksom. Så det är så, men mitt sinne var aldrig vilken vem som stod i mål. Jag försökte bara hitta vad är den fria luckan liksom.
Det kanske inte har hänt dig det här, men det går ju ibland anfallare 10 plus matcher utan att man gör mål.
Ja, det har hänt mig också.
Hur svårt är det att hålla måttet då bolljäveln ska fortfarande bara in? Och vad går i huvudet liksom? Hur tar man sig tillbaka?
Ja, men det är klart att man börjar fundera. Alltså det är ju återigen det här med att komma in i flowet som du säger, eller den här transen. Och problemet är väl oftast när det inte funkar så tänker man för mycket. Det är väl det som är problemet då, att man istället för bara låta det flyta på liksom, så när man tänker fan, jag kanske skulle ut så istället, och så kommer det in flera tankar istället. Och det tror jag är det svåraste. Det är svårt att bryta någonting liksom, när man själv börjar tänka. Så det så var det för min del i alla fall.
När du väl gjorde mål så hade du också en berömd målgest.
Ja.
Den var ju otrolig.
Det var någon som hade lagt ut den på Twitter, om det var igår eller förrgår.
Ja, jag såg det, var så passande, för jag hade bokat den här, så bara, fan vad guld att den där dök upp.
Ja, jag har fått massa kommentarer om den där, det var roligt i och för sig.
Hur fan gick tanken med den?
Ja, jag vet inte, jag brukar svara så, jag har fortfarande inte blivit smartare liksom. Det är väl så. För den är ju riktigt korkad, den är målgesten.
Det går ju att skada sig nästan.
Ja, jag brukar säga det. Det är därför min näsa ser ut som den gör idag. Liksom.
För att det var så många mål.
Ja, det var ju inte heller meningen kanske att man skulle göra så många mål. Ja, men det var ju så på det. Det var ju då mycket med, det var ju 94 där. 90, det började väl 93 egentligen där. 93-94 med Brolin och Kenneth. Och sen heter Issa och Lindberg och Bosko. Alltså det var ju massa som hade målgester på den tiden.
Ja, det var trendigt, det var liksom.
Ja, men det var ju det liksom. Det var ju coolt att göra något sånt.
Och då jobbar du fram din egen, eller var det bara att det blev så, ja, första gången?
Nej, men det var ju så, jag var och tittade på allsvensk match mellan ÖIS och Blåvitt. Och då var många polarna liksom sånt där liksom. Då var liksom, var det en incident bara. Jag kommer inte ihåg exakt vilken incident var, men då följde han bara rakt på den. Så tänkte jag, fan, den ska jag göra liksom.
Fy fan, vad härligt.
Ja, du förstår varför jag inte har blivit smartare.
Tog du med dig målgesten till Tyskland också?
Nej, jag slutade efter det året, kan jag säga. Jag blev dummare, så jag slutade med den.
Vad säger du till unga forwards idag som vill bli lika bra på att göra mål som dig?
Framförallt måste de ju nöta, de måste träna. Men sen att man ska ha lite, man ska ha lite kyla, det är ju det. Man har oftast lite mer tid på sig än vad man tror. Och sen framförallt, skjut aldrig allt vad du orkar.
Nej.
Utan placera in bollen. Det är väl det jag brukar säga.
Och när man jobbar med ett program som Studio Allsvenskan, så får man höra så här, man tar fotboll så allvarligt. Och det är roligt, för man hör aldrig någon jävla människa som, du vet, ringer upp Ring P1 eller Kulturnytt eller DNs kultursida och fråga, varför tar ni det här på allvar, det här de gör på Dramaten? Det är ju bara något knarrigt trägolv som har stått där i 150 år på någon gammal Ibsen-pjäs, och sen är det Persbrandts för detta fru eller vad fan det är som går upp och skriker och spottar någon i ansiktet. Ni vet att det är bara repliker som är nedskrivna för 130 år sedan. Det är ju inte på riktigt, det fattar ni va? Det är aldrig någon som säger, men däremot ska vi som älskar fotboll, om vi då jobbar med det eller vi följer det eller vi supportrar eller vad vi än är, vi ska plötsligt börja förklara och försvara varför vi tar det vi älskar på allvar. Det tror fan att vi tar det vi älskar på allvar. Om inte vi tar det vi älskar på allvar, vem gör det då? Och frågan är också fortsättningsvis, hur ska man kunna älska någonting utan att ta det på allvar och tvärtom? Det är klart att vi tar det på allvar eftersom vi älskar. Och när man älskar så tar man saker på allvar. Att ta fotboll på allvar, det är att ta människor på allvar. Och tar vi inte människor på allvar, ja, då kan vi lika gärna i fan i det vi gör. Och då måste vi förstå att varje människas hjärta rymmer både konst, litteratur, kärlek, tro, hat, sorg och smärta. Så sluta och lägg fotbollen också i en omkullvräkt stol. Det där går ju också i perioder. Men sluta förvandla fotbollen till en matematiker för, du vet, genier. Stäng jävla omvägen via hjärnan. Låt hjärtat tala, låt sångerna sjuda, låt passionernas fönster ställas uppe på vit gavel. Häng ut halsdukarna, låt fanorna vaja för vinden. Fattar ni eller? Häromdagen när jag gick så mötte jag en kille i Roma-tröja och vi hälsade på varandra som om vi var bröder. Vi har aldrig sett förut, vi kände inte varandra. Jag tror inte han kände mig heller, han har ingen jävla aning. Han såg att jag hade en Roma-tröja och vinkade. Alltså är vi bröder. Fattar du eller? Vi har samma familj. Vi har samma stolthet. Vi är en del av något gemensamt, något större. Något som är mycket viktigare och vackrare än vad vi är. Vi delar en hjärtlig, innerlig och viktig övertygelse, och det är stort. Under en tid ställde jag en fråga om och om igen, och jag tycker den är intressant. Vem äger en fotbollsklubb? Nu inser jag att frågan jag ställt tidigare egentligen inte är en fråga längre. För det är supportrarna som äger en klubb. Det måste vara så, egentligen oavsett vad fan vi tycker om det. Det är inte rika kineser eller rika amerikaner eller inte rika från någon annanstans heller för den delen. Det är vi som är stämplade av klubbmärket i våra hjärtan som har den största och viktigaste rösten. Det är främst vår klubb av flera anledningar. Vi står kvar när alla andra drar vidare. Spelare, presidenter, ägare, tränare och alla andra kan byta eller flytta. Och det är inget fel i det. Vi kan älska spelare som kommer och älskar och levererar och sen av olika anledningar lämnar. Jag tycker inte att Nangolan är en svikare eller en idiot för att han gick till Inter och var ute och krökade lite grann. Hamnade Inter och nu Cagliari. Han gjorde en otrolig massa nytta för Roma. Men vi kan inte byta eller flytta. Ingen av oss kan förvandla eller förhandla om vårt hjärtas kontrakt. Och plötsligt börja säga så här, ja nu ska vi se här, det funkar ju inte. Och plötsligt börja hålla på ett annat lag. Vi är totalt uteslutna från den typen av sammanhang. Alltså blir vi väldigt sårbara också. Allt som bestäms 10 000 mil högre upp i pyramiden läcker sen som slaskvatten ner till oss på botten. Och vi är fan värda bättre. För ibland kan kärleken till en klubb kännas som en kidnappning och som en sorts fotboja. Vi är som en sorts kärleksfull husarrest där vi sitter. Men ibland när kedjorna bryts så känns kärleken enbart som en sorts välsignelse. Och vi är dessutom garanten för att klubben överlever. För det är inte männen med pengar som räddar klubben. Det är vi och vårt engagemang som gör det. Och det tror jag också, och det har jag märkt när jag kommit in som en liten, liten spelare i olika sammanhang. Så när man kommer in exempelvis till Mjällby, som är en anrik, otrolig förening med massor med människor som brunnit i tiotals decennier för den här klubben. Att då komma in, ödmjuka sig, lyssna, lägga örat mot, redovisa det man hör, bli ett språkrör för människorna som älskar klubben. Inte börja tro själv att man är den som då ska vara klubben, men däremot med den förmåga som jag möjligen har i det lilla jag gör i fotbollens utkant, få vara med och hjälpa till att berätta varför just då i det här sammanhanget Mjällby exempelvis är en fantastisk klubb, eller vilken klubb det än är, och få vara en del av det. Det tror jag är vad passion handlar om, och det är vad jag tror att passion ska vara. Och det är också vi som sen för över kärleken och passionen till våra barn och säkerställer en klubbs fortlevnad. Och jag tycker vi bör höja rösterna. Vi bör, och kunna få, bör både kunna ta och få ett större ansvar över hela frågan om vad som definierar en klubb. Men jag har tänkt på det mycket och jag tycker det är fascinerande. Och det är framförallt så är det så det jag märker i mitt arbete med Mjällby. Hur otroligt många människor det är som är en klubb. Men som inte har fått möjligheten att kunna prata om det, leverera det, visa det, berätta om det. Och att få vara liksom stämbanden till den rösten, framförallt då i något mindre klubbars sammanhang, det är någonting helt unikt och är någonting jävligt stort och något som jag är otroligt stolt och glad över. Och det är också någonting som vi tar på ett otroligt stort allvar på Studio Allsvenskan. Något av det bästa och roligaste som vi har haft under det här halvåret, under alla åren vi har kört, tycker jag. Och det tror jag nog att både Filip och Henrik skulle skriva under på. Det är ju när vi får åka iväg och träffa lag och klubbar och spelare och andra på plats. Och man får komma och man får möta. Nu senast var vi i Falkenberg och Varberg bland annat. Och när man då får höra exempelvis Falkenberg när vi kommer dit och de bara skrattar och säger herregud, kommer ni hit? Det är nästan aldrig någon från riksmedia som kommer hälsa på oss. Och då har vi ändå liksom en allsvensk topp. Inte alls en toppklubb, men en svensk elitklubb bland de 16 bästa i Sverige som klarar sig kvar första året när ingen trodde de skulle klara sig kvar. Och Stockholms media, eller vad jag ska kalla dem, åker knappt dit och hälsar på. Liksom. Det är ju för jävla uselt. Ett ställe där vi har varit väldigt mycket och hälsat på i Norrköping och massa olika anledningar. Framförallt för att det är en väldigt vacker stad och en fin klubb och en välskött förening på alla sätt. Men det är också intressant att se att det är en i sammanhanget ändå något mindre klubb, men som ändå ekonomiskt är en av de största i Sverige. Och en som jobbar där och är en stor bidragande orsak, lite grann i det skymundan och lite i det fördåda fram tills nu, är ju Kim Hellberg som vi gjorde en intervju med. Efter att Simon Ternberg har varit ute på Twitter och skrivit mycket om honom, så ringde vi upp honom och snackade med honom och det lät på det sättet.
Vem är du på matchdag? Hur förbereder du dig?
Jag har hunnit med att träna lite själv, försöker att göra det innan varje match egentligen. Och sen så är det ju mest nu att förbereda laget när de kommer in lite senare här, prata lite, ta det ganska lugnt och sen så ladda på helt enkelt.
Mm. Du har ingen speciell så här ritual inför match eller sista timmen eller?
Nej, det är mer då att träna innan för egen del liksom. Sen så det har varit uppskattat nu när vi har haft söndagsmatcher och kunnat se någon annan allsvensk match lite innan för att få lite känsla sådär. Så det har varit skönt, men annars inget speciellt så, utan försöker hinna med att träna.
Vi ska gå in direkt på, för att för många av, vad ska man säga, den allsvenska publiken så är det ju än så länge en doldis, men börjar ta större och större kliv och att Simon Thern gick ut och riktade en stor eloge till dig, att det är mycket av dina idéer som inspirerats av och implementerats här senaste tid, och att du är en av nycklarna till den starka offensiven. Hur känner du över det?
Det var fina ord han sa, Simon. Sen så är det klart att alltså, vi jobbar med så otroligt bra spelare här. Så han tog i lite mycket kanske, men det var fina ord och det var jätteroligt att höra, absolut.
Men det är klart att det finns någonting som ligger till grunden till de där orden. Vad känner du själv? Var det som du hade förväntat dig att komma till en allsvensk klubb?
Men det är klart att jag har ju varit huvudtränare i 9 år tidigare. Började tidigt på lägre nivå, senast i Sylver och i Division 1. Sen så kom jag upp hit och skulle vara assisterande och pratade med Jens om det redan tidigt, att mina bästa egenskaper är att jobba med mycket på plan och med de taktiska grejerna. Så jag kände att jag behöver få göra det. Och där har Jens varit väldigt, det är väldigt tacksam mot hur han har tagit emot mig och låtit mig verkligen få driva väldigt mycket, komma med mycket idéer, lämna över stort ansvar kring just den biten. Så att den har jag fått fortsätta att driva väldigt mycket, och det är väldigt tacksam för. Och tillsammans med spelarna som jag lär mig massor av varje dag, så har det blivit en jätterolig och bra miljö för mig att vara i just nu, verkligen.
Vilken spelfilosofi är din? Är det full fart framåt, eller vem är liksom Kim om han skulle lära ut i ett fotbollslag?
Det jag har störst ansvar för kring här just nu, det är ju när vi har bollen, och det innebär ju ganska många saker. Det innebär ju spelbyggnaden, det innebär ju omställningar, det innebär etablerat anfallsspel, alltså de sakerna, rör sig i boxen. Det är väl där jag har störst ansvar kring, och där har vi väl försökt implementera tillsammans med den fotboll IFK alltid har spelat, en som passar ganska bra ihop med min filosofi. Att vi vill ju ha ett, såklart ett possession-spel, men vi vill inte ha det bara för att ha det, utan vi vill ta bollen framåt så fort det går, skapa så många möjligheter som möjligt. Men sen så vill vi göra det gärna via backen, men också ha idéer på hur vi vill göra i alla de här olika faserna ganska tydliga. Sen så är det klart att spelarnas kreativitet och deras frihet ändå blir viktig då. Mm.
Vi hade D-play-experten Irma Helin här som gäst igår, och hon hade gått in och tittat väldigt mycket på era uppspel. Hon tyckte att det höll en otroligt hög klass, hur era innermittbackar hela tiden med trianglar hittar lösningar uppåt och sen kunna slå ut lagdelar ganska snabbt. Hur mycket har ni jobbat med det?
Otroligt mycket. Ja. Och det är väl någonting vi ska också komma ihåg, att vi gick från en fembackslinje eller treback, hur man nu vill välja att se på det, till att byta system inför den här säsongen också. Sen så har vi varit väldigt flexibla i det systemet vi har. Alltså vi har kunnat spela på olika sätt, och vi gör det på träning, vi spelar på olika sätt mot varandra. Vi försöker att utgå från vårt eget spel, så hela under den här coronaperioden, om man nu ska kalla det, så fick vi jobba väldigt mycket med den här biten, och det var tid vi behövde av många aspekter. Jens har varit inne på vissa fysiska och sådär, men också fotbollen såklart. Så där fick vi mycket tid till att lägga på just de här bitarna vi pratat om och finslipa det ännu mer. Och vi är väl någonstans varit ganska flexibla i hur vi vill spela även där, och har med oss lite hur motståndarna gör för att skapa rätt positioner för att just kunna skapa det här du pratar om. Så där har vi lagt mycket tid, vi lägger väldigt mycket tid, och spelarna är fantastiska i att anpassa sig och vilja vara med och vilja utveckla sig själva och vilja ta del av den matchplan och som vi tränar liksom, och själva komma med idéer. Så det har varit väldigt roligt, och där har de tagit stora steg, och Rasmus som vi till exempel då berömde väldigt mycket där, så låg inte hans största egenskaper i passningsspelet från början när han kom hit, men han har jobbat stenhårt på dem med sin höger och vänster och är idag en riktigt bra passningsspelare också utöver de fysiska egenskaperna han har. Så att, det var roligt att höra.
Vi ska prata lite om din karriär och sen snurra tillbaka till Norrköping, för du är ju en profil i Östergötland på tränarsidan och främst då i Sylvia. När togs kontakten? De är ändå samarbetsklubbar på något sätt, och du säger att du har jobbat där i 9 år. Du måste ha haft koll på det ett bra tag.
Jag var i Sylvia i 3 år. Innan dess så var jag ute på 2 föreningar ute på landet här, Kimsta och Kudby, under ganska lång period. Kom in till Sylvia, och sen är det klart att även redan då så jobbade vi ganska nära med varandra, så att jag har jobbat hyfsat nära med Jens i 3 år innan det här, men inte på samma sätt såklart. Så att vi har diskuterat fotboll och det var väl mycket av den delen som också gjorde att Jens visste att han kunde lämna över visst ansvar till mig kring vissa delar som de kände att det skulle passa med. Och där är ju Jens en fantastisk ledare i att använda de kompetenser som finns runt omkring och vara helt prestigelös i det. Mats gör ett jättejobb med fasta till exempel, han är helt otrolig utöver målavsdelen och kring fysen, har vi haft olika fystränare som han lämnar över väldigt mycket ansvar till och gör ett otroligt bra jobb som ledare där, så att, ja, det är imponerande av honom.
Hur ser, när tog liksom första kontakten då och började jobba inom A-laget permanent?
Jag var med lite förra året också och då var det mer precis som du pratade om, det samarbetet mellan Sylvia och IFK, så jag var med lite och jobbade kring lite offensiva delar, inte mycket alls, hade någon övning ibland och lite idéer och bolla lite med spelare och sådär, men inte så kontinuerligt som det har varit nu. Så att i den kontakten så jobbade vi mycket tillsammans, pratade mycket fotboll och där så växte vi fram att vi kände att det här kunde bli väldigt bra. Och det är klart att har du också jobbat som huvudtränare 9 år så är det också lite speciellt att kliva in som assisterande. Det är en lite speciell roll då, men precis som jag sa så har Jens varit fantastisk i att ge mig ett stort ansvar kring de delar som jag tycker att jag är ändå är ganska duktig i, och det är jag väldigt tacksam för.
Inte för att på något sätt förringa kvaliteten i Sylvia, men hur är det som tränare att gå från Sylvia och sen få killar som Haksabanovic och Totte, nu kommer det slängas in Hallenius också och Kalle Björk och Mike Sema, och kliva upp den där nivån till den toppen i Sverige liksom?
Det är klart, jag hade ju många av de här, alltså inte många, men Kalle Björk och Kristoffer Cassini, Manasse Kuso, det är ju spelare jag haft i Sylvia under en ganska lång period innan. Så att vissa av dem har jag jobbat med. Sen så är det klart att de andra spelarna nämner har ju varit på utomlands eller varit på en toppnivå. Så det är klart att det var häftigt att få ha göra med dem. Men om man ser till fotboll så är det ganska lika oavsett vilken nivå det är, om den kommer hyfsat högt. Att det är spelare som vill bli bättre, som har med sig olika erfarenheter, och så vill du få dem att förstå varandra och skapa förutsättningar för att lyckas med de sakerna vi tidigare nämnde. Så fotbollen ser ganska lik, alltså den är ganska liknande, även om det såklart är skickligare spelare, men du möter också skickligare spelare, så att, ja.
Hinner du liksom njuta någonting av att försäsongen har varit lång, ni har liksom jobbat på väldigt mycket delar, och sen ser man det man har lärt ut för ett par veckor sedan på planen? Hinner man liksom stå på bänken och bara, det här har vi övat på förra veckan?
Alltså, jag, det blir också kopplat till, vi pratar mycket om spelarna, men att de också känner sån himla, de känner att det här funkar riktigt bra, eller så här skulle vi gjort, eller kan man ändra så här, alltså, det blir väldigt mycket diskussion med spelarna för att de känner sånt stort sug av just det vi håller på att jobba med, och de vill verkligen utmana sig själva i det här, så det blir väldigt mycket diskussioner med dem där man kan känna att man själv lär sig saker hela tiden. Och det blir ju en sorts njutning av att, alltså, det finns inget bättre än att lära sig saker och känna att, ja, men här kan man skapa sig ännu mer erfarenhet av, men vad händer om de vänder på sina forwards, eller om de jobbar lodrätt eller parallellt med dem, eller alltså små saker som ändå ställer till vissa problem. Så just i den delen så njuter jag väldigt mycket av att få diskutera fotboll med de här spelarna som dels, som du sa, är fantastiska fotbollsspelare, men också väldigt bra människor. Så där njuts det mycket.
Själv älskar jag att umgås med människor och lyssna till människor, och överhuvudtaget älskar människor som inte går att ha i möblerade rum. Fotbollsspelare som Cantona, Marco Materazzi, Gattuso, Zlatan, George Best, Gassa eller Cassano, jag vet inte om ni kommer ihåg den gode Antonio Cassano. Simon Bank på Sportbladet beskrev Cassano som en av få människor i världen som kan starta krig med allt och alla inlåst i en madrasserad cell. Givetvis måste man älska en sån galning. Det fanns något otroligt skört i blicken ändå hos Cassano. Ett barns blick. Hans ursprung liksom skavde mot hans plötsliga framgångar och rikedom. Det var som om det bodde något självdestruktivt hos honom. Något som ville slå sönder allting runt omkring. Hur ska man annars förklara hans ständiga, ofta självförvållade motgångar? Ja, han var heller ingen sånt där, du vet, marknadsmässigt geni. Ingen David Beckham eller Ronaldo eller ens Pogba eller Modric. Han visste aldrig hur man skulle odla sin talang utanför plan. Han lärde sig aldrig koderna. Eller också tänker jag ibland så lärde sig Cassano sig koderna men hatade dem. Han valde alltid den svåraste vägen ut, om han ens hittade ut. Jag är svag för människor som tar den hårda vägen. Jag gillar människor som nosar upp närmast dynghög och bekymmer och sedan tar sikte dit. Ibland är det också så här, du vet, människor tänker, varför tar du alltid den svåraste vägen? Ja, det förutsätter att du tror att jag ser en annan väg, liksom. Det är inte alltid det är så. För egen del har jag fått lära mig åtminstone att man behöver inte alltid ta den svåra vägen. Och ibland, och jag tror att det kommer med en inre ambition och vilja att lyssna till andra än sig själv. Och ett viktigt sånt sammanhang handlar om att lägga ner sitt ego, att försöka flytta sin blick ifrån det man själv gör och står i hela tiden och rikta blicken bortåt och ut och åt ett annat håll och ödmjuka sig inför att andra människor kan tycka och tänka saker om ens liv som faktiskt är viktigare och bättre för en själv. Och att man själv inte alltid vet bäst om sitt eget liv, och det kan låta självutplånande och lite läskigt, men i mitt fall så lärde det mig jävligt mycket om livet, om kärleken och om allting runt omkring. Att det inte är säkert att det är min vilja som är bäst för mig i varenda jävla läge. Alltså. Ibland bör man ödmjuka sig och lyssna till andra, till bön om man nu tror på det. Men till andra människor som vill en väl på olika sätt. Och sen får man ju rodda i det och hitta sin väg fram såklart och inte bara lyssna på vad som helst. Men ja, det finns en enklare väg. Och ibland kan jag, även om jag älskar killar som Gattuso och Cassano och gänget, och så hade man ju önskat dem, vad fan, gå i den här riktningen liksom. Alla pekar ju åt det här hållet, här är det ju lite mjukare och bättre. En kille som nog garanterat vet vilket håll han ska gå åt åtminstone, det är ju en i den så kallade klanen Wålemark, va? Patrik Wålemark från BK Häcken, som vi gjorde en intervju med för en tid sedan, och då låter det på det här sättet. Men Patrik Wålemark, BK Häcken numera, om vi börjar direkt rakt in på det, när fattade du att du var bättre än de flesta andra i din ålder?
Alltså det har aldrig egentligen varit så att jag fattade, så jag har alltid spelat liksom i Kviding då innan.
Ja.
Medan alla andra var i, ja, med de här klubbarna då, Häcken och Blåvitt och Gais och så.
Mm.
Så det var väl egentligen, alltså Jag har aldrig tänkt så. Jag gillar att jämföra mig själv med någon annan egentligen, men ja, när det väl liksom gick så jävla bra förra året och så, så kände jag väl att det var någonting på gång i alla fall.
Blev du du låter som att du blev förvånad själv över hur bra du var, eller vad, hur tänkte du?
Nej, men alltså det har alltid varit, jag har aldrig gillat att prata om mig själv liksom, alltså, och att jag är bra och så, men sen när man väl, alltså, är på denna nivån och så märker man ju att, alltså, man är ju ändå ganska okej ändå.
ja, men du menar att det är bättre om andra talar om för dig, fan, han är bra eller du är bra, än att säga själv att du vill snacka på plan
igen. Ja. Nej, men jag låter andra prata om mig själv på det sättet i alla fall.
Ja.
Jag är inte sån som gillar sånt egentligen, men ja.
Okej. Okay. Är Kviding din moderklubb eller hade du någon tidigare där?
Nej, jag har spelat i Kviding hela vägen hit nu då.
Ja.
Lila. Jag vet inte hur många år det blir, men det är bra.
Lila tröja, va?
Ja, vinröda är det.
Vinröda är det, ja, det är bra.
Ja.
Hur har liksom din väg sett fram emot, eller hur såg din väg framåt ut när du var så här 10-12 liksom? Vilka steg tog du och när tog du klivet och steget liksom? Du är så jävla ung, men alltså, när kände du att men nu är det en nivå, eller har det liksom bara rullat på, eller hur tänker du?
Alltså vi har aldrig haft så här riktigt bra lag i Kviding, det har vi aldrig haft. Så jag har inte varit en av dem som liksom har drivit på laget och så liksom tagit det framåt. Men sen, alltså just när jag gick upp och spelade A-lagsfotboll, då jag började utvecklas som mest. Så jag har alltid varit ändå lite, alltså, ganska bra innan och så. När jag väl tog steget upp i A-laget och så spelade jag där i 2 år. Och det var då som jag började utvecklas som mest, kände jag i alla fall.
Och det var i Kvidings A-lag då, eller?
Ja, exakt.
Hur gammal var du?
Jag var 16, tror jag.
Ja,
16 tror jag.
Mm.
När jag var i Div 3 då.
Just det.
Och sen så vann vi i den serien och uppe i Div 2 så. Fortsätter bara utveckla det så.
Hur var...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ålderssammansättningen i Kvidings A-lag, liksom. Var det spretigt med åldrar, eller var det mycket ungt, eller var det många äldre, och hur såg det ut?
Det var ingen riktigt, alltså det var ju, alla var ändå rätt unga, unga i alla fall, så jag var ju yngst hela tiden egentligen, tror jag.
Ja.
Men det var ju alltså 01, 00, 99, några stycken, och sen så några som kanske var 25, 24 och så 26, och men det var ingen så här riktigt gammal, utan alla hängde ihop hos oss. Det var jävligt bra gäng.
Mm. De var ingen, pratade med Max Svensson i Helsingborg igår. Han har ju delvis en annan resa. Där var det liksom värvad mer eller mindre till en akademi i Helsingborg och jobbat upp där och så. När du tog klivet då från Kviding, var det direkt till Häcken eller var det någon mellan där?
Nej, det var direkt till Häcken då. Alltså till A-laget och så.
Du blev du värvad från Kviding A till Häcken A liksom?
Mm, exakt.
Fanns det några andra, du nämnde andra klubbar, det finns ju andra i Göteborg också då. Var det några andra som var intresserade? Kunde du välja? Hur gick dina tankar? Varför Häcken?
Ja, det fanns ju några andra intresserade också. Men sen när väl Häcken alltså hörde av sig så kändes det väldigt tydligt. Och allt kändes bra från början liksom. Alltså, de spelar ganska likt så som vi spelar i Kviding, och hade en bra plan för mig också såklart. Så ja, det kändes bra från början.
Jag har ju snackat med en del tränare och sådär, just akademier i Sverige, eller som också även då så här P17, P19 och sådär. De kan vittna om, det kan vara rätt så hård jargong bland föräldrar med många duktiga spelare. Så där. Var det något man som spelare i liksom, som ung kom fram att man hörde om? Eller var det liksom skyddad zon, skyddad verkstad emellan? Eller hur minns du det?
I Kviding menar du?
Ja, alltså, ja, man börjar Kviding.
Där var det ju inget sånt. Alltså, det är ju egentligen en liksom bredd klubb egentligen. Alltså,
ja.
Med de unga och så. Så där var det inget, såklart. Alltså, jag funderade också på att röra mig till akademier också. Jag var i den åldern.
Ja.
Men sen kände jag liksom att det var rätt väg att gå genom A-lagsfotboll liksom.
Mm. Du kommer ju från en känd fotbollsfamilj, vilket du kanske är sådär halvtrött på att höra. Jag vet inte, hur har det påverkat dig liksom? Har du fått en annan typ av press på dig? Har du känt den pressen, eller har du vetat om att den finns men du skiter i den? Eller hur tänker du?
Nej, alltså det är ingen. Allt kommer från mig själv liksom. Det är inget så att de pressar på mig eller man ska känna något från deras håll.
Nej.
Utan de är där och stöttar mig så det är jag som får liksom sätta krav och stå på mig själv. Och det har ju gått bra alltså.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Har du någon sån här, har du liksom någon spelmässig förebild som du liksom vill likna eller som du tycker om på din position eller på annan?
Ja, ingen sån här riktig. Alltså det är ju mer att jag alltså gillar att kolla på olika spelare och ta in det i mitt spel liksom.
Ja, vilka då typ?
Ja, men typ Robben, han var som bäst liksom, och vika in från högersidan. Alltså, det är ju lite ganska lik mig och så.
Ja. Andreas.
Det är klart, alltså.
Ja, förlåt. Ja. Fortsätt.
Nej, kör du. Ja, det var klart.
Ja, men Andreas Alm kallade det klinisk här på försäsongen, hörde jag. Vi älskar uttrycket klinisk. Han är ju som han är. Uppsatt Andreas Alm. Vi älskar Andreas Alm, fast han vill ju aldrig prata med oss. Men det är skitsamma. Vi älskar honom ändå. Men hur har han varit? Du ser, Häcken tog hand om dig och sådär. De har ju en historia av att jobba väldigt bra med unga spelare i många sammanhang under lång tid. Hur är Andreas Alm för dig som ung spelare just?
när man är, alltså, han hjälper ju till, alltså vissa klipp och allt sånt möjligt liksom, på saker jag kan göra bättre och alltså, saker jag gör bra också. Så han är ju bra på det sättet, alltså han vet, han, det är inte så att han är annorlunda mot mig som ung eller liksom mot till exempel ja, facet alltså, eller någon sån, alltså han är lite samma mot alla, men alltså det, han är ju fruktansvärt bra på det han gör och så.
Ja. Vi hade Magnus Hedman som gäst här nyligen och han pratade om när han kom upp till AIK för länge, länge sedan då i din värld. Något mindre länge sedan för mig som är gubbe. Men han berättade om att det var en tuff miljö att komma upp till AIK som ung och liksom hierarkier och allt sånt där. Det är ju ändrat nu och så, men hur tycker du att de andra äldre spelarna liksom ser på det? Får du bära, du vet, räkna in bollarna i nät och sånt där, eller hur är jargongen liksom?
Nej, men det är inget sånt. Alltså, alla tar hand om varandra egentligen. Det är ju en stor familj bara, alltså det är inget sånt här att vissa tycker de är bättre eller så, utan alla är ju jävligt sköna och så mot varandra och så. Ja. Så det känns bra från början liksom, när jag kom dit.
Det pratades lite grann förra året om det här med så här psykisk ohälsa och sådär. Det var väl Simon Tern och Majar i Hammarby och några till som pratade om det. Det är ju en extremt tuff elitinriktad värld att röra sig i och så. Man har väl de sista åren kanske blivit lite mer medveten om att jobba med den psykologiska och mentala biten. Är det någonting du tänker på, eller har du ett starkt psyke med dig, eller är du vaksam på det, eller hur tänker du?
Jag har inte upplevt det själv i så fall, men jag kan ju tänka mig alltså, att det kan vara jävligt jobbigt och så. Men jag försöker ju bara hålla fokus på mitt, och om det är så att man gör någon dålig träning eller match så är det bara att försöka släppa det i alla fall. Sen det kan, jag förstår att det inte kan vara helt lätt och så, men för mig, min del har jag inte upplevt det liksom.
Brukar du liksom kolla på andra spelare i andra klubbar i din ålder och tänka, den jäveln, fan vad han går bra, eller han ser större ut än jag, vi är lika gamla, eller vilken, har ni någon, ni unga talanger som kommer upp och som folk har ögonen på, har ni någon inbördes kontakt, eller träffas ni i något landslagssammanhang, eller hur ser det ut?
Det var mer när jag var yngre, så höll jag på så liksom kolla på och jämföra mig med dem som var i min egen ålder, men nu har jag väl släppt det lite och bara försöker liksom hålla koll på mig själv och så bara gör min grej liksom.
Ja. Man kollar där, när vi tar den sista gången, men alltså fotbollsfamiljen, det är ju liksom, vad fan, det är ju ett helt lag ni kan ställa upp med själva. Fan, jag tror det var 2-3, men kollar du, så kollar man här, det är ju fler. Fan, vad folk det är alltså. Vad är det för fel liksom? Jag vet ju, man är ju i det och man har inte så mycket, du har inte så mycket att jämföra med. Det är ju som det är liksom, men vad kommer sig det här då? Vad är det för jävla genbank liksom?
Ja. Nej, det har bara blivit så på något sätt. Jag har inte riktigt inte koll på allt sånt, men ja. Nej, det är ju kul alltså. Det gäller mycket fotbollssnack och så när man träffas. Så nej, det är härligt, är det.
Ja. Är du trött på det sörret liksom?
Lite. Det är ju många frågor så om det, men det är inga, inte så att jag är trött eller så för det.
Nej, det är som det är typ.
Ja, exakt.
Men om man tar lite med drömmar, så här, hur skulle du värdera allsvenskan om du rannsakar dina drömmar liksom? Drömde du som barn om att spela i Barcelona United direkt, eller fanns allsvenskan med där? Hur såg det ut liksom när du var ännu yngre?
Ja, men när man var riktigt liten, då höll man ju, alltså jag höll ju mest koll på de utländska klubbarna och så.
Ja.
Sen ju äldre jag blir så har allsvenskan också kommit in med i bilden, och följt den nu några år och så. Så det är klart att man alltid vill spela här. Sen är det ju klart att man till slut om några år vill vidare, men först och främst vill jag etablera mig här och så.
Ja. Om du fick välja och drömma då, har du någon favoritliga, något lag sådär som du känner liksom att fan, där, då är vi hemma liksom?
Nej, egentligen inte. Alltså jag har inte någon speciell destination eller så, utan jag försöker bara fokusera på det jag gör nu, och så sen vet man ju inte vad som händer, och så det är svårt att veta nu, men...
Har du någon agent?
Ja.
Okay. Vilken kontakt har ni sådär att när du får ring mig om Chelsea har pappret på bordet, eller är det att ni har en dialog löpande då och då, eller hur ser kontakten ut liksom?
Men just nu är det ju inte så mycket att liksom prata om egentligen, utan nu väntar vi bara på att allsvenskan kanske kör igång och så.
Ja, det har du rätt i, fan.
Ja, det är ju ganska tråkigt och så, såklart, med de här förutsättningarna och så, men det är väl bara det man egentligen ser fram emot nu och så.
Alltså, Häcken har ju varit lite sådär, vi och andra också, sådana som kan det bättre än jag med, har varit sådär lite, men varför står Häcken i år? Och vi har tappat Paulinho, men de har fått in nya och du har kommit fram och sådär. Det känns som att, men inte underskatta, men att ni liksom smyger lite mer i vassen. Folk räknar kanske inte topp tre och så, men det man har sett ändå på försäsong och läst och kollat en del matcher, så ser det ju jävligt bra ut. Vad är din känsla liksom?
Nej, men jag tycker det är jävligt bra lag och så, alltså. Jag säger sammansvetsat.
Ja.
Även om vi bara spelar varandra nu i några månader, så det är jävligt många nya. Men jag tycker att det känns jävligt bra så.
Ja.
Sen har jag inte liksom fått uppleva allsvenskan och så, det är tempot och så, men ja. Men ja, det jag sett hittills så har jag känt liksom, det känns jävligt bra.
Innan du kom till Häcken då, var i Kviding där, var det andra värvningsförsök och hur såg de i så fall ut, eller bestämde du för Häcken och då droppade de andra av, eller hur var det liksom?
Ja, men lite, det var ju egentligen, alla kom ju i slutet av den förra säsongen då, ja. Var de klubbarna och så, men nej, alltså när Häcken kom och så och bara liksom la ett förslag på bordet, så pratade med mig och visade mig runt och allt sånt, så var det ganska självklart till slut ändå.
Att leva är ett slags stenigt sorgespel egentligen. Hela livet är som en lång radda förluster, om man nu väljer att se det på det sättet. Man förlorar sin barndom, sin ungdom, sina visioner, sina drömmar. Man förlorar sedan sin yta, sin kropp, sin skönhet. Man blommar och man förtvinar. Man är ett stumt stolt träd som slår ut och fäller sina löv helt enkelt. Man blir en sorts förvriden trädgeneral av grenar som pekar finger mot en blygrå himmel. Men under den här resan så har man ett gäng hjältar som följer med en på resan. Och älskar man fotboll så blir ju de flesta hjältarna just från fotbollens värld. I fotbollens värld har min generation, och jag är då född 1972, haft hjältar som Baresi, Zanetti, Del Piero, Maldini, Totti, Gerrard, Terry och några till. Jag är så gammal att jag kommer ihåg Gianluigi Buffons berömda första match för Parma mot Milan, jag tror 95. Jag satt med farsan och såg den på tv. Buffon höll nollan. Men det var mer än så. Det fanns bara en enda spelare på planen den här eftermiddagen. Det var som Gud hade tittat ner från sin himlen och bara pekat och riktat hela världens fokus mot den här unge, om han var 17 eller vad han var, Buffon, den eftermiddagen. Det var som att se en gud ta mark. Han var enastående på alla områden. Han var typ 12 år eller vad han var, något äldre. Men stod i mål på ett sätt som ingen av oss hade sett förut. Han startade en sorts ny tidsordning. Och jag tänker inte ens börja med att försöka sammanfatta Buffons karriär. Den är förut inte sluten. Det går inte. Det skulle krävas en bibel skriven av eleganta, flinka, kärleksfulla fingrar. Jag konstaterar bara att det är så oerhört vackert när de här hjältarna fortfarande syns, kommer ut, vinkar lite avmätt och leende, färgar håret svart, sätter sig uppe på bänken, ser sig själv uppe på den stora elektroniska tavlan, flinar och ler lite till. Det här är en kille som liksom serverar sin fotboll med passion, kärlek, ödmjukhet och värdighet. Och det är en enorm bedrift att som Buffon vara älskad överallt när man har varit trogen en av de klubbar som är mest hatad i Italien. Det är enormt stort att han som världsmästare följde med sin klubb ner till Serie B hösten 06 för övrigt, när bland annat Cannavaro och Sambrotta till exempel valde en annan väg och lämnade Juventus. Det var ju Buffon, Del Piero och några till som följde med ner. Sånt, att förbli trogen sin dam också i svåra motgångar, det väcker beundran, kärlek och en sorts respekt som varar resten av livet. Jag tycker också att vi ska snacka lite grann om supporterkultur. Det är en grovt underskattad konstform. Utanför fotbollen möts den liksom enbart av förakt. Folk kan skita på ett golv och ställa en glasburk över, eller vilja hoppa från en bro, eller hänga upp döda fåglar i kedjor, eller rulla in en kokosnöt i ett rum och kalla skiten för ensamhet. Och allt det där kan gå under namnet konst. Men ingen verkar se supporterkultur som konst, vilket det givetvis är. Och jag tror det är misstag också att hävda att de som slåss i klubbens namn inte är riktiga fans eller supportrar. I deras egna ögon är det tvärtom. Klubbarna är deras uniform. De lever och andas klubben. När klubben sen går ut och svär sig fri från deras, får ju då ändå erkänna, perverterade kärlek, så får det bara till följd att supportrarna ännu mer sluter sig tätare. Då blir klubbens avståndstagande ett sorts bevis för att de har rätt som slåss och bråkar och visar sitt missnöje. Jag skriver om det jag älskar och ibland älskar jag det jag skriver om. Men det har alltid kommit underifrån. I allt jag har gjort så har det kommit från supportens perspektiv. Underifrån, från sidan, utifrån. Jag har inte gått de rätta utbildningarna. Jag är ingen utbildad journalist. Jag har inte stått på de rätta barerna med de rätta tidpunkterna och slickat de rätta människorna i arslet. Jag har ofta genom åren varit ganska ensam om att ta supporters perspektiv även i kontroversiella frågor och sammanhang. Jag kommer ihåg när media för något år sedan skrev om italienska supportrar som citat medeltida barbarer, slutcitat. Var jag en av extremt få som vände mig emot det. Inte för att jag i något hänseende skulle försvara vad de här människorna hade ägnat sig åt. Men jag tänkte att vi skulle försöka sätta det som hände i ett något större perspektiv. Världen och tillvaron förändras hela tiden och supporterkulturen är en viktig värdemätare för ett samhälle. Kulturen på läktaren är en absolut spegel av kulturen i samhället. Och nästan varje gång det talas eller skrivs om svenska fotbollssupportrar, åtminstone i cirklarna utanför fotbollens kärna, så handlar det om huliganer och bengaler. Inte alltid i den ordningen. Men sällan skrivs det om exakt hur bra svensk supporterkultur faktiskt är. Svensk supporterkultur är i absolut världsklass. Och det gäller den inhemska ligan och det gäller även landslaget när de är ute och reser. Därför att fotboll är i första hand folkets skådespel. Därför blir det liksom en smula bizarrt när de trygga medelklassarna rasar mot att folk bränner av lite pyroteknik. En fotbollsförening är egentligen en helt omöjlig konstruktion. Det är ett samhälle, en stad, en värld i världen. Och vem som äger rätten till denna konstruktion är ju, som vi har pratat om, nästan alltid uppe för debatt. Men med detta sagt och med detta gjort, låt oss också prata en del om supandet runt fotbollen. Blind kärlek är ingen kärlek, alltså bör man se så gott det går nyktet på den och på det man älskar. När supportrar super sig drängfulla och hänger i lyxstolpar som apor och skriker hatramser så att spottet och hjärncellerna yr, då är det faktiskt på sin plats att reagera mot det. Inte med moraliska stenkakor och skit. Jag har för övrigt ägnat många nätter hängandes drängfull i lyxstolpar, så jag ska inte snacka. Utan med omtanke, innerlighet och respekt. Så här, ni kan bättre. När jag söp som värst så var det just när en flicka jag tyckte mycket om på den tiden såg mig i ögonen och sa just så. Men Marcus, du kan ju bättre. Det är vad moral handlar om för mig. Att tro bättre om sina medmänniskor. Inte att komma överifrån eller någon annanstans ifrån och tala om vad man tycker att andra ska göra och inte göra. Jag tror att en vacker och värdig supporterkultur handlar om värdighet och stolthet. Att våga vara så bra man kan kräver rätt mycket av en. Man måste lägga av med en del idiotiska saker som drar ner en själv. Samtidigt gör samhället i övrigt verkligen faktiskt också inte speciellt mycket åt att försöka se det värdefulla som svensk fotboll på daglig basis ägnar sig åt, som supporterkulturen. Svensk supporterkultur är 1000 gånger bättre än sitt rykte. Och den är värd upprättelse, och det fan mig nog nu med fördomar och ignorans. En stor spelare som kom tillbaks och en stor människa också för övrigt kanske i den ordningen är ju Linus Alenius, som vi har en sorts förkärlek på Sydallsvenskan. Och den enkla anledningen är att han är djupt mänsklig. Innerlig, närvarande, tar sig tid, skriver långa meddelanden som Filip brukar säga om allt möjligt när de hälsar och de har en kontakt. Vi gillar människor som vågar visa sig vara människor. Och om det är någonting som skulle kunna vara om jag får gissa varför Sydallsvenskan går bra och har gått bra och går bra bättre än någonsin ju. Är det just detta att vi försöker närma oss människor på det sätt vi själva vill bli närmade. Vi försöker inte att ställa dem vare sig på piedestal eller plocka ner dem, utan vi närmar oss dem och pratar med dem ungefär som vi pratar med vem som helst. Och jag tror det handlar om media också, det vi gör här, att vi snackar med varann, som vi skulle prata med. Det är ingen som får en annan. Jag får en lite högre energi när micken tänds. Det ska ersätta, för det har ju med att jag är gammal att göra. Och att jag är sliten för tillfället. Men annars så låter vi liksom inte annorlunda för att vi gör podd. Eller vi är inte annorlunda när kameran eller micken är det väl i vårt fall numera är på eller av. Liksom. Och Linus Alenius tillhör en av de där som är bara grundmurade på något sätt i sin mänsklighet. Vi gillar den även alltså. Vi gjorde en intervju med honom och det låter på det här sättet.
Hur många träningspass har du hunnit göra med Norrköping, din nya klubb som vi kommer att prata om snart?
Sen har det väl varit lite konstigt och det har varit extremt mycket matcher, så det har väl mest varit så att det har varit fotbollsträning då med en mindre grupp. De som inte har spelat matchen dagen innan, typ så. Och så har de andra kört sin rehab liksom och bara förberett sig för matchen som kommer 2 dagar senare. Så jag har väl hunnit med säkert 10 pass kanske. Och så har jag kört många egna pass också. Jag har haft någon dag hemma i Sundsvall där jag har fixat och så, men då har jag kört egna pass där. Så att jag har väl i alla fall snart varit igång i närmare 3 veckor, känns det väl som i alla fall. Mm. 2-3 veckor sedan jag skrev på.
Passande med 5 byten, så att hade det varit 3 om man är i den formen kanske man inte får det där sista, men under 5:e kanske man ju får.
Ja, jo, det kanske gynnar. Det gör det helt klart. Det har jag inte ens tänkt på, men absolut, något kortare inhopp skulle väl vara den bästa vägen att gå och så sen jobba därefter.
Du är väl spelklar till omgången till helgen här?
Mm, på måndag tror jag vi har matchen.
Exakt, måndag mot Mjällby. Känns det som att du i alla fall är med i truppen eller är det lite träning till för att sen vara med i truppen?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Vi har inte haft den dialogen än, utan jag vill bara ta en dag i taget och försöka träna på här. Och som jag sa, det känns bättre och bättre, så vi får väl se lite hur Jens tänker kring det och så får vi väl prata med varandra. Men ja, alltså jag ska ju liksom, jag ska ju in i skiten, så att egentligen är det väl ingenting att vänta på, kan man väl tycka. Så länge det känns okej i kroppen, så. Mm. Det finns ju liksom ingen genväg, utan jag ska ju ändå in så snabbt som möjligt på något sätt och ändå försöka komma upp i någon sorts matchform.
Mm. Hur mycket har du följt allsvenskan på Cypern?
Nej, men jättemycket förra säsongen, för jag tycker att det är jätteroligt att kolla på allsvenskan, men mindre än vad jag trodde det här, den här säsongen. Och det har nog lite att göra med att jag tycker att det är lite konstigt att det inte är någon publik och att matcherna känns lite avslagna på något konstigt sätt. Jag har inte riktigt fått samma känsla som jag fått tidigare när jag tittar på allsvenska matcher. Så att det har blivit mindre än vad det brukar vara.
Det ska bli intressant att höra hur det är för dig att spela den. Som har både kunnat titta på den och sen kommer in i den och ska spela i den.
Ja, precis. Jag har inte spelat någon match utan publik. Så vi avbröt ju våran liga på Cypern. Så att det blir nytt för mig också att kliva in så helt tomt. Liksom.
Vad känner du tiden i Apoel och på Cypern? Vad har du utvecklat som fotbollsspelare, men också kanske som människa där borta? Det är ju speciellt att spela utomlands.
Ja, nog är det alltid. Jag hade ju typ 5 tränare på 10 månader, så att det är väl en annorlunda miljö helt klart. Alltså, det som det har gett mig framförallt är väl såklart lite perspektiv på saker och ting, att man vet väl vad man tycker är jäkligt bra med Sverige och svensk fotboll och hur klubbar fungerar här. Samtidigt som att det är ingenting som jag ångrar. Det var en rolig erfarenhet och ett roligt äventyr. Och det gav mig ändå chansen att spela framförallt då Europa League-matcherna. Liksom, och få vara med på det lilla äventyret. Vi fick ju bra matcher och vi gick vidare från gruppen också. Så det är väl den grejen som jag tycker var häftigast. Sen ligamatcherna var väl lite så där. Vissa matcher var bra och vissa var lite sämre och så. Men överlag så har det gett mig ett år till fotboll med nya sätt att spela på. Ja, som jag sa, 5 olika tränare som man tar väl till sig lite här och där hela tiden.
När började det dyka upp och börja kännas att det skulle bli allsvenskan igen?
Ja, det växte fram ganska tidigt. Det har väl legat lite i bakhuvudet egentligen från, jag ska inte säga första dagen, men det har gått lite upp och ner mentalt hela året. Men vi delade väl upp det liksom, först vi kör fram till vintern och så utvärderar vi. Och sen när vi hade kommit till vintern så kände jag, men det är klart vi kör klart hela säsongen. Och så sen när det här coronaviruset kom också, så alltså, det blev som ett konstigt avslut på det, men någonstans så blev det väl ganska klart då att det räcker med ett år. Och det var väl egentligen ömsesidigt från både min och klubbens sida att det var bäst att bryta. Det var dels en annan ekonomisk situation nu med det här, men sen så sista tränaren som var där spelade inte mig heller så mycket som de andra hade gjort, så det väckte fram ganska naturligt.
Och där började rasa in svenska intressenter under våren här.
Ja, nej, men när det blev officiellt att jag bröt så var det väl många som hörde sig för och visade intresse och som ville se hur jag ställde mig till det.
Vi har ju kunnat läsa om IFK Göteborgs olika bud, men var det även, fanns det andra allsvenska klubbar? Var du het på marknaden?
Ja, alltså vi behöver inte sitta och snacka om massa andra klubbar, men det var väl många som hörde av sig och ville veta hur jag tänkte, om jag var intresserad, typ. Så, men ja, i slutändan så
hur sålde Norrköping in sin idé och tanke? Vad sa de till dig?
Alltså jag hade ganska många och snack med Jens under en längre tid, faktiskt lite under radarn. Så att tanken väcktes väl ganska tidigt ändå. Sen var det mycket som jag var tvungen att processa med mig själv och med familjen och så där innan vi landade i att ja, men vi kan fan tänka oss att göra en ny svensk stad och ett nytt svenskt lag. Och det var jäkligt smickrande att det var så tydligt intresse från Norrköping och att Jens verkligen hade en bild i huvudet hur han ville att jag skulle användas och komma in i den här klubben och i laget. Och dessutom den starten de hade fått, så var det ju ännu mer smickrande. De har ett lag som fungerar väldigt bra, som ligger i toppen och har verkligen imponerat. Så ja, allting växte väl ihop till att det kändes jäkligt bra och lockande.
Är det liksom SM-guld-racet som ligger till grunden för att det lockar mest, eller är det Jens eviga prat om hans målbild och visioner?
Nej, men alltså för mig blir det alltid väga in allting, hela paketet som man får ifrån de olika alternativen som finns. Och det är väl klart att och sportsligt få vara med och fighta som ett guld, det har jag inte varit med om tidigare, och komma till ett lag som dessutom fungerar otroligt bra redan. Så att jag känner väl, eftersom jag kommer från en liksom 3-4 månader utan match, så var det också så att det var passande att komma till ett lag där jag först och främst liksom komma in i gruppen, lära känna alla och sen försöka bidra så mycket jag bara kan, men inte den där liksom stressen att det ska vara kanske direkt på när fönstret öppnar och jag blir spelklar. Lite så sen om det nu skulle gå bra hela den här hösten och få vara med och liksom och kanske mot en Europaresa nästa år, det var såklart mycket av det sportsliga som lockade. Sen rent socialt också för familjen, så känns det väl som att storleken på stad passar oss ganska bra. Det är också någonting som ändå vägs in i allting, att vi ska trivas på sidan. Och så sen jag vet inte, bilden jag har utifrån av Norrköping är väl att det är en klubb som jobbar väldigt mycket med alltså typ atmosfären och hur det ska, att det ska vara utvecklande miljö och att det ska vara en trevlig miljö att vistas i. Och för mig är väl det också sånt som jag värdesätter, tänker att det passar hur jag ser på det.
Har det motsvarat dina förväntningar nu när du har gjort de här 3 veckorna och 10 passen eller vad det har blivit?
Ja, det har gått otroligt smidigt och lätt att komma in i klubben och laget här och alla runt omkring. Men som du sa i början, så jag har ju blivit lite äldre och jag har kommit till ganska många nya omklädningsrum. Och det är klart att dels är det en stor skillnad på att kliva in i ett svenskt omklädningsrum kontra ett utländskt omklädningsrum. Det ger ju en annan trygghet och en annan alltså, välkomnande känsla. Men nej, jag tycker att det har varit faktiskt lite över förväntan. Det har känts ganska snabbt som att ja, fan, det är här jag ska vara nu liksom. Alltså kommit in med grabbarna och hur vi tränar och en bra dialog med både fysteamet och tränarteamet så kring min status, vart jag är just nu, så allting känns bra.
Vad härligt, vad härligt. Det är en otroligt stor konkurrens med en helt drös offensiva alternativ. Vart ser du dig själv i det där och vilken roll känner du att du skulle vilja ha i det här Norrköping-laget?
Ja, alltså jag är ju ingenting annat än en anfallare, så det är väl det jag ska det vara. Men just nu så spelar de ju bara med en, och Totte är fantastisk. Jag tycker att han är... Jag tycker vi påminner ganska mycket om varandra i sättet vi spelar fotboll på. Jag tycker att han är liksom dels en hårt arbetande, väldigt lojal, duktig på liksom det taktiska och så, men också väldigt, väldigt bra djupled. Och samtidigt bra på typ ta emot bollen och hålla den. Bra rörelsemönster och sånt. Så jag vet inte, när jag tittar på hur han spelar så ser jag väl ganska mycket av mitt eget sätt att spela på. Och med det sagt, jag är absolut inte här i alla fall att konkurrera med han så. Det tycker jag inte är rättvist mot varken han eller mig. Utan snarare så att jag väldigt gärna skulle se till så att vi kan spela tillsammans, men det är ju inte min uppgift att få till den formationen, utan det är ju en svår fråga för tränarteamet såklart, i och med att det finns otroligt många duktiga offensiva spelare som har andra kvaliteter, och dessutom Pontus hoppar in och gör massvis med mål också som anfallare, så jag menar, jag är väldigt säker på mig själv vad jag går för när jag är i form, men jag är också väldigt ödmjuk till att det är ett väldigt bra lag och det fungerar väldigt bra, så jag vill liksom inte komma hit och förstöra någonting, utan snarare bara bidra och göra det ännu bättre, både liksom på planen men också i den här atmosfären runt omkring.
Vi fick höra från Simon Tern att man såg på träningarna ibland att Sead Haksabanovic gjorde saker som är helt otroliga. Har du hunnit känna på hans kapacitet?
Faktiskt inte på träning så mycket än, för han har ju inte tränat med mig då, kan man just säga. Det. Han har ju spelat alla matcher och egentligen bara spelat matcher och återhämtat sig. Så det ska bli väldigt spännande att få se det på nära håll. Men ja, det räcker väl med att kolla på vad han har gjort i matcherna, så förstår man ju att det är en exceptionell spelare och fortfarande väldigt, väldigt ung, så att han har ju en lysande framtid framför sig såklart.
31. Hur tänker du? Tänker du någonting på framtiden? Eller är du här och nu bara? Nu ska jag vara nere och snabbt i källan och vända och komma till matchform och spela fotboll, eller kan du se längre fram på någon horisont?
Ja, både ja och nej. Om du undrar om jag tänker på framtiden, så ja, det gör jag fan. Men då är det mest vad jag tänker på när fotbollen är slut. Alltså det,
okay, ja.
Och det blir ju lite sorgligt i sig. För jag hoppas att jag har ett par bra år till kvar. Men
då är det
mer de tankarna. Jag känner liksom ingen riktig så här... Jag känner inte någonting som du beskriver att jag tänker, ja fan, nu måste jag göra det här jävligt bra så att jag kommer iväg dit, eller att jag vill, utan just nu är jag väldigt glad bara över att träna i ett fotbollslag igen och känna att jag börjar närma mig där jag vill vara, för jag har varit ifrån det länge, så jag verkligen börjar längta efter och faktiskt tillhöra någonting. Men sen komma på plats här i Norrköping med min familj och hitta ett boende och liksom börja känna att det här är hemma och få en vardag, då vet jag ju att jag kommer trivas som allra bäst också med mitt jobb och mitt fotbollsspelande. Så att jag är verkligen här och nu, försöker njuta av att vara igång med fotbollen igen och få bidra här.
Är det hotell för er nu eller?
Ja, just nu är det det, men vi ska väl hoppa in i en lägenhet lite provisoriskt här medan vi letar hus eller radhus, någonting sånt.
Låt oss avsluta med några ord om Sverige. Sverige består av cirklar av liv som liksom aldrig möter varandra. Människor kan leva hela sina liv i små byar eller mindre städer och inte en enda dag, inte en enda gång förstå vad det är som händer i Stockholm eller i Göteborgs förorter. Det är den där kärlen i jorden. Det är det som definierar det här landet. Den sitter liksom djupt i varenda en av oss. Det är sånt man kan tänka på när man sitter på ett tåg genom Sverige och egentligen inte bryr sig särskilt mycket om vart man ska eller vart man kommer ifrån. Har man löst biljett eller är man på väg någonstans? Lämnade man något? Eller ska man dyka upp någonstans? Oklart, va? När dimman drar in en ovanligt mild vinterdag en vecka före jul och man sitter där på sitt tåg och ser allting blixtra till i grått utanför tågfönstret och isen inte kan bestämma sig för om den ska lägga sig eller spricka upp. Och man ser fotspår i snön som lagt sig över vassen in till vattenbrynet. Och man ser de stora ekarna som skummade av grönt i somras. Nu förvridna med reumatiska grenar som spretar mot den blygrå himlen. Och så dyker Flen upp med sina fabriker och sina trötta skyltar och ett torg. Ett centrum med bänkar och grå hyreshus. Och så stationer med sina smala perronger och skrotupplag och gamla hoptryckta bilar. Och så är Flen borta. Och kullarna nära banvallen är fläckiga av gammal snö som smälter i plusgraderna. Och telefonstolparna och en nybyggd bro. Och allt är liksom grått, gråare än grått. Och några hus med grusvägar. Och bilar framför. Och bodar och virke under fladdrande presenningar. Och faktiskt på riktigt röda hus med vita knutar. Där är de ju, som en hälsning från förr. Och anorektiska björkar och plötsliga fält som var åkrar i somras. Och en bredare väg med en tung, hes, dammig lastbil med polsk registreringsskylt. Och så ett gult hus med vita snidade fästen till verandan. Och inga människor någonstans. Fortfarande inga människor någonstans. Och så en vägg av granar igen. Och bruna, fläckiga gamla telefonstolpar täckta med mossa och tid. Och så en nedlagd fabrik och en bakgård med verktyg och balar med något. Och en herrgård en bit upp i en backe. Och så en svensk flagga som flagnar, som helt tappat sina färger, som kunde vara vilken flagga som helst egentligen. Detta kunde varit vilket land som helst. Och så en sjö och ett större hus vid vattnet. Och en brygga som ser ut att ha hamrats helt snett. Och ett hopptorn som ser ut som ett självmordsvapen i allt i gråa. Och så mer dimma som rullar ner för sluttningarna och in bland träden. Som är på gränsen, precis på gränsen till att bilda en skog. Men så skjuter vassen upp igen när tåget lägger sig på sidan. Och en liten sjö den här gången. Och en uppdragen ruttnad eka med hål i sin botten. Och så det där otroliga när solen plötsligt slår igenom och dimman flyr. Solen som får rulla över allt i frusna, över tundran, som är det här landet mer än halva året. Och det är en sne uppkäftig sol och ingenting kan stå emot den. Sprickorna runt ögonen fylls i, ögon sluts in i tågvagnen jag sitter i, huvuden mot glaset. Några minuter stiltje i den där hysteriska jakten efter vind som vi förvandlat våra liv till. Och klipporna av brun sten blir allt fler och strax dyker Södertälje upp med sitt Scania så halsbrytande brant nedanför tåget som balanserar på en trång liten bro. Och lastbilar med bilar på sina flak, lika de där man lekte med som barn. Och så gör solen en guldsvans i vattnet. Och då kan man faktiskt föreställa sig hur det ser ut när det är sommar trots allt. När det blå glittrande vattnet fläckas av segel på långsamma båtar. Tåget är i tid. Den gigantiska parkeringsplatsen precis under bron vi står på reflekterar solens strålar rakt in i tåget. Gevärssalvor av ljus rakt in genom de smutsiga fönstren. De trötta affärsmännen slutar fingra på sina datorer och blir som paralyserade av ljuset. Ett ungt par kysser varandra några säten bakom mitt. Ett skratt som rullar i vagnen. En mobil som ringer. Nu. Jag måste tänka så. Livet är nu. Den här dagen är ett helt liv. Igår är borta. Imorgon har jag inget luft om. Vad är det jag har idag?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.